Ska jag, det är din tur.
Är det min tur?
Om du ska säga så då, så är det så.
Ja. Hej och välkomna hörni till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med Compricer.
Stämmer.
Ja, tack att du faktagranskar mig.
Du brukar säga så, även när någon säger en sanning.
Ja.
Du brukar säga, det stämmer.
Det stämmer. Ja. Kanon. Bra. Hörde du, vad ska vi säga om Compricer tycker
du? Ja, men att de är en bra jämförelsesajt.
Ja.
Där man verkligen, det finns också människor bakom.
Mm.
Det är inte bara en dator som man går in och sen är det någon data som söker åt den, utan man kan också få hjälp. Mm. Man kan också få hjälp med bytet när man konstaterar att man kan byta bank eller försäkring eller vad det är. Mm. Så kan man anlita dem för det.
Ja, de hjälpte mig med hela processen på mitt bolån och lite sådana saker.
Ja, du ser.
Man måste ju testa själv innan man rekommenderar någon annan.
Ja.
Ja. Kul! Och idag har vi finfrämmat. Har vi något du vill säga innan vi kör igång?
Nej, folk lyssnar ju inte på den här podden för att höra oss.
Nej, vi har bara tänkt att vi har inget outtalat som du känner att du vill städa.
Jag tror inte vi har något outtalat. Vi har lite datum vi måste planera in där. Ja. Lite privata datum, men det skiter ju lyssnarna i.
Just det. Vi ska komma överens med, vi ska på en fest också. Vi måste komma överens om present.
Ja.
Men det föreslår också att vi gör efter vi
är
färdiga.
Just det, sen är det student och sen så är det 40-årsdag.
Just det.
Så vi har mycket att pussla med.
Vi pusslar med det. Men ska vi ta gästen först? Och sen återkommer vi till de punkterna.
Jag tror det. Jävla tjatande.
Ja. Men och då kan inte du rulla in våran gäst då?
Jo, men jag har ju tidigare sagt att det kan vara Sveriges bästa bankman.
Mm.
Jag vidhåller att det är så. Vi har ett undantag i Nyköping som heter Rolf Åkvist, som jag har sagt tidigare.
Shout out, Rolf.
Men i övrigt så måste det vara Arturo Arquez. Välkommen!
Tack så mycket. Tack.
Jag har faktiskt på riktigt inte träffat någon som känns så påläst och nyfiken på och sugen på sitt jobb, jädrigt påläst och rapp.
Tack snälla.
Och det är därför du är här för fjärde, femte gången.
Det värmer att få höra. Tack, tack. Mm.
Du är ju grym. Vad har vi att säga? Vi har ju pratat mycket, vi har pratat banktermer i stort, men vi har varit och snuddat på bostadsmarknaden och den är ju alltid så otroligt intressant.
Det var ju lite i halvballon när vi gjorde detta förra gången. Då tryckte vi upp det i ett hörn och sa, hur blir det nu? Kommer priserna gå upp? Kommer de gå ner? Hur mycket? Innerstad, utterstad? Kommer du ihåg vad du sa då?
Ja, allra sista gången, då kunde vi konstatera att jag hade haft rätt gången innan. För då frågade ju
då
samma
sa du,
sak.
Och
då
sa jag 15% ner.
Och det blev det ju. Och så ställde jag frågan igen då efteråt. Och då sa jag att jag trodde att det skulle stabiliseras. Och jag trodde inte vi skulle få se så stora rörelser, men att jag inte skulle bli jätteförvånad om det kanske kunde gå upp lite grann.
Hur blev det då?
Ja, det blev det sistnämnda. Stabilisering och lite grann upp. Och det är inte så himla konstigt, för hushållen har levt i de bästa av två världar nu under lång tid.
Mm. Hur menar du då?
Ja, dels har man ju haft en god inkomstutveckling. Och nu med budgeten i slutet av förra året, då, M och KDs budget tillsammans med den här vårbudgeten, då, så kan vi konstatera att även 2019 kommer bli ett bra år för hushållen med fortsatt stigande reallöner. Så god löneutveckling genom en positiv arbetsmarknad som gör att lönerna då utvecklas positivt. Lägre skatter tack vare finanspolitiken och en fortsatt aggressiv penningpolitik som innebär att man håller ner räntan.
Mm.
Det gör då att folk har fått mer klirr i kassan och det gäller även 2019.
Är det bra då?
Ja, för bostadsmarknaden, allt annat lika, på kort sikt är det ju bra. Därför att folk får mer pengar i plånboken och eftersom räntan hålls nere så hålls ju boendekostnaderna nere. Och det gör att man kan betala de här priserna och kanske lite till.
Men bortsett från att du jobbar på bank, du brukar ju faktiskt sitta på dig Arturo och hatten när vi pratar. Mm. Och är väldigt bra
Arturo på skägget.
Arturo skägget eller Arturo precis.
Det som har följt oss förut, motorcykelskägget.
Nej, men alltså, så här, hade det inte varit bra att, är det bra det här över tid? Och det här är ingen ledande fråga, utan jag undrar verkligen. Är det bra att räntorna hålls nere så här mycket? Är det bra att det är sån här fart i ekonomin?
Är det inte risk att vi håller på
Det beror ju på vad konsekvensen blir. Om konsekvensen blir att man belånar sig väldigt mycket, vilket har varit fallet, så är det inte så himla bra. Därför att det innebär att hushållen blir väldigt skuldsatta och därmed väldigt räntekänsliga.
Men det är väl det som är meningen. Man håller väl nere räntan för att alla ska låna på och spruta på och inte sätta några pengar på sparkontot. Det är väl lite penningpolitikens syfte.
Ja, i varje fall det förstnämnda, att öka den privata konsumtionen, att företagen ska investera, absolut. Ja. Men inte att hushållen ska bli överskuldsatta. Det är därför man då via Finansinspektionens sida till exempel försöker begränsa hushållens skuldsättning.
Men finns det inte en risk att vi har hållit på och dopat systemet trots att vi har liksom goda tider, att vi dessutom inte har så mycket mer att komma med om det skulle, när det liksom, vi är på väg in i en lågkonjunktur, får man ju gissa liksom, vi kan inte säga om den redan har hållit på att börja eller om det är en bit kvar, men liksom gasen är ju redan i botten. Det blir ju svårt att sänka räntan ytterligare om vi behöver.
Det finns det man kallar för samhällsekonomiska risker. Och det är ju dels att det blir en väldigt hög skuldsättning bland hushållen. Och det tror jag nog de flesta, inte alla, men de flesta är överens om att hushållen är högt skuldsatta. Och det är i sig inget problem så länge hushållen har liksom stora marginaler. Och det har man idag när räntan är låg. Mm. Men, och det är ett stort men, i händelse av att räntan går upp, då kommer hushållen behöva lägga en väldigt stor del av den disponibla inkomsten på boendet. Och konsekvenserna av det blir då att man får dra in på annan privat konsumtion. Resor, köpa kläder, köpa bilar och allt vad det nu kan vara för någonting.
Och då stannar Sverige på lite andra
möjliga ställen. Effekten av det då blir ju att det säljs färre bilar, restauranger får sämre, färre besökare, blir färre resor, blir massa andra saker. Och eftersom den privata konsumtionen har fått ett allt större utrymme och har också en allt större betydelse för tillväxten i svensk ekonomi, så kan det få samhällsekonomiska effekter. Men, viktigt att komma ihåg då, ur ett plånboksperspektiv, och jag som privatekonom, jag bryr mig naturligtvis om de frågorna också, Charlie, som du tar upp. Men framförallt så tittar jag ut liksom konsumentperspektiv, och då kan vi konstatera att det i sig är inget problem för hushållen om räntan går upp, därför att bankerna använder sig av en kalkylränta på 7-7,5%, lite grann beroende på vilken bank man går till. Mm. Och idag kan man låna rörligt på 1,5, säger vi då, rörligt på de flesta ställena, och kanske till och med lite billigare om du är en duktig eller bra kund med mycket lån och god återbetalningsförmåga. Och det är klart, även om du binder på 5 år, så pratar vi om kanske 2,3% ränta. Under 3 på 10 år. Fantastiskt låga nivåer historiskt sett. Och eftersom bankerna räknar på 7,5, så finns det ju jättestora marginaler. Mm. Även i händelse att räntan går upp. Så att det är klart, det ska ju upp väldigt mycket innan så att säga, kalkylen inte går ihop. Men som sagt, problemet idag är att hushållen har ju anpassat sitt konsumtionsbeteende efter dagens låga räntor. Så går räntan upp, då är det ju många som kommer behöva strypa annan privat konsumtion. Och det tror då det påverkar.
Tror man klarar det då? För att det är ju liksom, som du säger, vi har räknat med 7%, men vi använder bara 1,5%. De där pengarna emellan, de flesta har i ärlighetens namn inte satt dem i sparande, utan de har ökat, vi ökar vårt resande och vi köper finare viner och vi unnar oss liksom åka taxi hem från krogen istället för nattbussen. Det är inte så lätt att backa på det där, om man ska prata om våra gamla lyxfällan erfarenheter. Det är inte, när man väl har vant sig vid någonting kan det vara nog så svårt att helt plötsligt liksom dra i svångremmen. Liksom.
Ja. Och här blir det intressant, för jag är ju beredd att dela er uppfattning. Alltså den erfarenheten som ni har från lyxfällan, den har jag lättare att känna igen mig själv, men också när jag tittar på min omgivning. Jag menar, enligt skolboken så är det bara att styra om sin privata konsumtion. Men jag tror inte att det är så bara heller. Har man anpassat, alltså har man levt nu under väldigt lång tid med den här låga räntan, då har man ju vant sig vid att kunna gå ut och äta ett par gånger i månaden. Resa kanske inte bara en gång om året, utan kanske resa utomlands 2-3 gånger om året. Och vad det nu är för någonting vi unnar oss. Mm. Och att ställa om, det tror jag blir rätt smärtsamt för många. Det går, men det blir smärtsamt. Och sen finns det de hushållen som kommer att få svårt, som kanske har köpt ett dyrare boende än vad de egentligen borde. Därför att de har utgått ifrån den här lägre räntan. Och kanske inte tänkt att man behöver ha ett sparande för att bilen slits eller att villan ska renoveras och sådär. Att man inte riktigt tagit höjd för det.
Men jag minns när vi pratade om bostäder sist, det lät då som att du, jag hade en sån här, en mer negativ, alltså att du, det fanns en mer varnande känsla då, vi pratade över samband med amorteringskravet och sådär. Ja. Det lät som att du var mer rädd för att bostadsmarknaden, att det skulle spricka eller gå ner eller i alla fall var hela känslan där när vi gjorde den podden. Ja. Alltså att samhället skrek, ta det lugnt, nu kommer bostadsmarknaden, bubblan. Vi ser så här, nu håller du på att spricka. Jag hör inte riktigt det nu. Och jag hör det inte när jag tänker, när jag pratar runt i medierna. Jag pratade här med vår producent precis innan som berättade att han har varit på ett antal visningar nu. Mm. Villavisningar. Där de har gått ut så där på 5,5 eller 5,7. Och sen har de stuckit. Och han påstår då att det är ju liksom lockpriser. För de har landat på 7,5, 7,8. Ja. Vilken en enorm höjning. Ja. Det känns som att nu eldar vi på igen. Frågan är, är det den känslan?
Ja, alltså det finns ju olika perspektiv. Alltså jag försöker hela tiden tänka framåt. Mm. Inte liksom där vi står idag. Och mycket av den informationen vi har idag baseras ju på historiska data. Och som vi pratade om tidigare så trodde jag att priserna första gången vi pratades vid att det skulle ner. Det gjorde det också. Sen tittar man ju på, okej, nu är priserna kommit ner, räntan är fortfarande låg och hushållen fortsätter att få en bra inkomstutveckling. Man fortsätter att sänka skatten. Det sjätte jobbskatteavdraget till exempel i slutet av förra året. Och andra saker. Man höjer grundavdraget för pensionärer och så vidare. Så det gör att man skapar ett större utrymme. Och arbetsmarknaden ser bra ut för de allra flesta yrkesgrupper. Så att förutsättningarna ser lite bättre ut. Och som sagt, priserna kommer ner. Dessutom så ser vi ju en anpassning, inte minst av prissättningen på nyproduktion. Och jag skulle inte bli förvånad också om nyproduktionen faktiskt börjar anpassa vad som byggs till efter vad som verkligen efterfrågas. Jag tror att marknaden är ganska mättad i storstäder med fina lägenheter med hög standard på väldigt dyra adresser. Utan nu gäller det att försöka producera enklare bostäder. Inte nödvändigtvis undermåliga på något, tvärtom. Högkvalitativa, men inte så superflashiga i områden och platser där marken inte är vansinnigt dyr.
Mm. Inte så, bara cd-trä och takterrasser.
Nej, utan liksom, anpassat efter liksom plånboken för skilda, för unga som ska in på bostadsmarknaden för första gången. Så att vi börjar se, jag tror vi kommer få se en bättre balans framöver. Men det står och väger. Det skulle jag säga.
Kan det lugna sig lite också eftersom valet är över och all oro som var kring den här nu med regeringen, att nu har det liksom någonstans satt sig lite, landat något.
Det kan bidra, men jag tror att den stora och viktiga, jag tror att om man tittar på Riksbankens ränteprognoser nu senast, så justerar man ju ner prognosen. Det var ju ganska, ska säga, tippat att det skulle bli att det inte skulle bli någon justering av ränta, alltså styrräntan. Man höjde inte styrräntan och det var väntat att man inte skulle göra det nu. Nu är ju tolkningen snarare att det inte blir i september utan att det kanske dröjer ytterligare några månader. Men den viktigaste signalen tycker jag från Riksbanken, det var ju att man ändrade lite grann sin ränteprognos som nu visar att vi kommer nog ha lite längre period än vad man tidigare har kommunicerat med lägre ränta. Mm. Och det är klart, det ger ju folk andrum och utrymme att sätta igång och göra det här som Charles och jag så varmt snackar om, att passa på att använda mellanskillnaden mellan bunden ränta och rörlig ränta till att amortera extra. Eller ta inte för givet att räntan alltid kommer att vara på den här nivån, utan försöka amortera mer. Och det ser vi nu. Mm. Som svar på frågan varför jag kanske låter lite mer positiv än vad jag var tidigare. Det är att vi ser att allt fler inser värdet av att amortera. Och vi har också sett att fler binder lånen numera. Och jag kan förstå, jag menar, har du stora marginaler i hushållsekonomin, då behöver du inte springa benen av det för att göra det. För att du har stora marginaler och tål en ordentlig ränteuppgång. Men om du redan idag upplever att du har halvtaskiga marginaler och känner att i händelse att räntan går upp så kommer jag få strypa en stor del av den övriga privata konsumtionen, då kan det vara smart med tanke på att räntan är historiskt jättelåg, förmodligen passerat botten, och vi har en flack räntekurva. Det vill säga marginalkostnaden att binda för längre löptid är inte så vansinnigt dyr i ett historiskt perspektiv. Då kan det vara vettigt, i synnerhet om du bor i en bostadsrättsförening med hög skuldsättning, att kanske binda hela eller delar av lånet, i varje fall delar av lånet, om det är så att du har små marginaler.
Vi hade ju ett besök ifrån en bankgranskare eller en kritisk person i Joel som skrivit bankbluffen. Han hade en ny spaning om det här, att det var lite farligt att binda en del av lånet hos banken. Han sa att han hade sett undersökningar som tydde på att om man har bundit en del av lånet i banken, ja, då är det väldigt svårt att byta bank, och därmed så kanske smyghöjningen sker, eller svårare till en bra ränta på den rörliga delen, för man vet att man sitter fast med den banken. Nu liksom, har han en poäng med det, tror jag generellt sett, att för jag menar, hur mycket fastnar jag och förlorar min rörelsefrihet, är ju också en sak att tänka på när jag binder lånen, va?
Ja, det är klart, rent taktiskt så är det ju bra om du kommer till en bank med rent bord och säger att det här är, jag har 2 miljoner i lån. Mm. Vad kan ni erbjuda? Så går man runt och shoppar runt och försöker få så bra villkor som möjligt. Mm. Och det är klart att det är ju lättare att förhandla om du har ett, om du förhandlar om 1 miljon i lån eller om du förhandlar om 400 000 i lån. Mm. Därför att även om många tycker att bankerna har väldigt stora marginaler så ska man ju komma ihåg också att det är ju inte helt riskfritt att låna ut pengar idag. Och i kronor räknat så är det inte jättelönsamt att hålla på med ett lån på 100 eller 2 eller 300 000 kronor. Utan behöver komma upp lite grann i volym för att det ska vara någonting i kronor.
För det är lika mycket jobb.
Ja, det är lika mycket jobb att förhandla. Ja, precis. Så att, helt riktigt. Mm. Så att det är klart att det kan ligga någonting i det. Samtidigt så tycker jag att utgångspunkten för dig som privatperson, det är ju att managera din egen ekonomi, ha koll på den, se till att du inte tar mer risker än vad som är lämpligt. Liksom så. Och då kan jag tycka att det där är i det stora hela liksom inte en jätteviktig faktor, inte den viktigaste, långt ifrån. Men visst, den finns där.
Du pratade om byggnationen och du var inne på hastighet för unga och sådana saker. För att det var ju en av förhoppningarna jag hade när priserna började trilla ner. Jag som ju gärna skulle se att trots att jag nu faktiskt äger mitt boende skulle se att det vore bra för samhället om bostadspriserna hade gått ner mer än de här 15% de höll på. Just därför att det blir som en sån stor klassfråga, det är så stor skillnad. De som är inne på boendekarusellen och de som inte är inne behöver ju nästan en förälder som är inne för att ta sig in. Liksom. Ja. Vad tänker du om ungas möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden nu och i framtiden? Mm. Liksom, det här tänker jag är sånt som du har ett jätteöga på.
Ja, självklart. Och det är ju en jätteviktig fråga. Och sanningen är ju den att för de allra flesta av oss tjänar pengar på att bostadspriserna går upp kraftigt. Därför att trots allt, de flesta av oss har ju ett boende idag. Och stiger priserna så känner vi oss mer rika. Och det gör också att vi kan belåna oss igen om vi ska köpa en bil till exempel. Eller ta större risker med andra finansiella placeringar om vi känner att vår förmögenhet där bostaden är en del av det stiger i värde. Men det finns ju andra grupper i samhället. Till exempel som du nämner, de unga som ska in för första gången. Eller varför inte de som har skilt sig? Mm. Helt plötsligt måste de sälja bostaden för att köpa varsin bostad och upptäcka liksom att det här blir ju tufft. Och det där är ju ett stort problem idag, att det finns vissa grupper i samhället som är jättestora förlorare av att priserna går upp på det här sättet. Och det stora hela, alltså för samhällets liksom ekonomiska utveckling, eller för oss banker till exempel, så är det ju inte bra om priserna går upp för mycket för snabbt. Därför att då blir det folk som kanske överkonsumerar boende eller tar för stora finansiella risker. Risker som påverkar oss alla i slutändan ifall det skulle gå åt skogen. Nu är det ingen som tror att det ska gå i skogen, därför att det skulle behöva utlösa en kraftig ränteuppgång. Och jag har svårt att se, och kollegor till mig på jobbet och branschkollegor har ju svårt att se vad som idag skulle kunna utlösa en sån kris, att vi snabbt skulle få en stigande ränta. Mm. Men det bästa för hushållen är, och för samhället i stort, det är att vi har en prisuppgång som håller liksom jämna steg med löneutvecklingen. Och också, och någonting som är svårt idag att kalibrera in då har en prisnivå som ligger i paritet liksom med någon form av jämviktsläge på räntemarknaden. Men idag är det ju svårt att veta, vad är ett normalt ränteläge? Liksom, är det 2,5? Är det 5,5? Vad är det? Mm. Och det är inte alla som är beredda att uttala sig med 100% precision om att det är det här. Mm. Utan här råder en stor osäkerhet. Och då säger vi som privatekonomer att ta höjd för en högre ränta. Sen om det är 5-6% eller om det är 3-4. Ja. Mm. Det viktiga är att du inte räknar med den räntan du har idag.
Men om man är ung, kan man flytta hemifrån?
Jag ska faktiskt ut med en undersökning om bara några dagar, och där jag har tittat på hur situationen ser ut för unga som ska flytta hemifrån.
För det har ju kommit undersökningar som säger så här att så här många procent kan omöjligt få lån till att flytta hemifrån.
Och det är svårt att som ung idag flytta hemifrån och köpa en bostad med de här höga priserna. Men då vill jag understryka igen, en del hävdar ju att det är amorteringskravens fel. Och jag vill hävda, precis som Finansinspektionen gör då, och väldigt många andra ekonomer, att det största problemet och barriären för de unga, de som ska in på bostadsmarknaden för första gången, det är kravet på kontantinsats. Det ska inte tolkas som att jag tycker att det är dumt att vi har kontantkrav, Utan det är ju för att skydda konsumenten som det finns ett krav på kontantinsats. Men det är ett problem.
Hur då menar du att det skyddar konsumenten?
Ja, att lek med tanken att du köper en bostad och belånar dig till 100%. Mm. Det var inte så där vansinnigt länge sedan som det var nästan möjligt att göra det.
Det var väl 95 i alla fall.
Ja, jag vet att min bror när han köpte hus gjorde det i princip. Mm. Men med liksom 5% i kontantinsats, det var absolut inte ovanligt då på den tiden som du pratade om, Mattias. Och det är klart, lek med tanken då att priserna går ner 10-15%.
Och man måste
och du måste flytta. Då sitter du ju fast på riktigt, riktigt. Mm. Vad gör du då? Ja, bor kvar. För att du kan inte, du har ju ingenting att sätta in i den nya bostaden då. Och de som var med på den tiden, och jag var en av dem, jag minns ju det där väldigt väl, för jag hade ju folk även i min bekantskapskrets som satt fast. De hade fast anställning, de hade god inkomst, inga problem att betala för det nya boendet och göra den typen av affär. Men de hade ingen möjlighet att lägga in en krona i kontantinsats på den nya bostaden, utan de skulle flytta över då liksom en skuld. Helt enkelt. Och öka
de
den ytterligare.
De hade mer lån på huset de hade än mer, vad de hade värde.
Ja, precis. Och det är ett problem.
Så kontantinsats är bra, säger
ja, du, men alltså, det är ett sen problem. Kan man diskutera, ja precis, kan man diskutera om det ska vara 15, 20, 25 eller 5 eller 10 eller vad det nu ska vara. Och jag kan väl tycka att 15% som man har idag är väl inte helt orimligt. Mm. Det låter som en rimlig nivå. Sen om man ska göra undantag för det för vissa grupper så kan väl jag förstå det ur dels ett individperspektiv men också ett samhällsekonomiskt perspektiv. För ett stort problem idag det är att många företag har problem med att kunna rekrytera personal. Därför att man får inte tag på folk för att de kan inte lösa sitt boende. Det är inte bra för vår samhällsekonomi. Det är inte bra för individerna, det är inte bra för företagen. Och det är klart att om vi har en ung tjej som har skaffat sig en civilekonomexamen. Och att jag tar det som ett exempel är att civilekonomer brukar ha en väldigt god först, alltså de kommer in i ett bra, på ett bra löneläge. De har en god liksom, inkomst redan dag ett. Och sen brukar de ha en väldigt god löneutveckling. Mm. Och det är klart, är du en nyutbildad civilingenjör.
Ja, men säg att du är 22 år och gått ut nu, 23. Och gått ut. Du har liksom pluggat och gått bra. Du har gjort ett jobb i plugget och du är godkänd.
Ja,
fick mässan för,
har fått en jättebra anställning där du förväntas få en väldigt god löneutveckling.
Ja, man kan anta att de får en bra anställning i alla fall. Ja. Eller man kommer i alla fall få ett jobb. Ja, så.
Ja de kanske redan har ett jobb.
Men, ja, men hur ska man då kunna köpa, hur ska man då göra då?
Ja, problemet för den här unga tjejen som är mitt exempel här då, det är att hon kanske kommer in på en lön på 30-32 000 kronor. Det är inte ovanligt om du är civilingenjör, vilket är en jättehög lön för många andra yrkesgrupper som har jobbat 20-30 år. Men det är inte ovanligt. Det andra är också att hon förväntas ha en god löneutveckling. Så efter 5 år kanske hon har 40 000 i månadslön. Mm. Det får inte hon betalt idag. Det får inte hon får alltså inte. Hon kan inte utnyttja det liksom när hon söker en kredit, utan det bankerna tittar på, det är hennes återbetalningsförmåga idag. Och problemet för de unga idag är att de har oftast en lägre lön än någon som är äldre. Och man har inte så mycket man kan lägga in i kontantinsats. Om man till exempel som i Finland då, kan göra undantag på kravet på kontantinsats och låta yngre som har en god utbildning och som förväntas ha en god löneutveckling. Till exempel här tjejen som var civilingenjör. Låta dem då komma in med 5% i kontantinsats. Ja, då är ju den finansiella risken i det korta perspektivet högre. Men med den förväntade löneutvecklingen och möjligheten att kunna amortera mycket, för då ökar kravet på amorteringstakt om du har den typen av belåning. Du måste amortera mer.
Mm. Ja, då kanske man kan stå ut med det. Men det kan ju hon göra, precis. Ja. Det kan man ju gott få göra då. Om
exakt,
man
nu ändå. Så det skulle kunna vara till exempel en fråga som man har löst på det sättet i andra länder och som man kanske tar upp för diskussion här. Samtidigt så som privatekonom är man ju inte helt odelat positivt till en sån sak, för det innebär att du ökar den finansiella risken för den här individen i det korta perspektivet. Så att det är en svår fråga.
Ja, det men är det, vad är det din, när du släpper material om detta nu?
Ja, det jag har gjort är att jag har tittat på hur ser möjligheten ut för en person, en ung människa mellan 18 och 24 som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Vilka förutsättningar och möjligheter finns det för dig att skaffa tak över huvudet? Och tak över huvudet här är en bostadsrätt på ungefär 35 kvadratmeter boyta. Och du belånar dig med dagens regler av 15% och de amorteringskrav som gäller idag. Vilken löneinkomst, vilken månadsinkomst krävs för att det här ska vara okej. Okay. Och då lite förenklat kan man säga att i Malmö är det här inget problem, för det räcker med 22 000 kronor i månaden före skatt. Men i Göteborg och i Stockholm så krävs det en inkomst på ungefär 28 000 kronor i månaden. Och det är ju långt ifrån.
Men du måste du ändå ha de där 15%.
Och då måste du ändå ha de här 15%. Så du har fortfarande det problemet kvar. Och då har jag dessutom med hjälp av Statistiska centralbyrån då listat ett antal yrken med genomsnittslöner för de här 18-24-åringarna. Allt från ambulansförare till sjukvårdspersonal. Mm. Ja, en massa. Jag tror det är 32 eller om det är 34 olika yrkesgrupper då. Genomsnittslöner och medianlöner för de här grupperna. Och då visar sig att det är svårt, men det är inte omöjligt om du kan acceptera pendlingsavstånd från city. Men det är svårt, för det krävs 28 000 kronor i månaden idag. Och det är riktiga priser. Det är priser från svensk mäklarstatistik. Riktiga avslut. Så att det är liksom inget konstigt. Mm. Så det är svårt, men inte omöjligt.
Och du måste ändå pendla en bit, för det räcker ju inte med att det går inte att liksom.
Nej, det är riktigt. Men vi pratar inte pendla flera timmar. Vi pratar om att pendla kanske en halvtimme enkel väg. Ja. Inte mer. Och kortare också beroende på.
Vilket väl är högst rimligt i Stockholm, att man har ett första boende som är en halvtimme från jobbet. Det kan man väl inte behöva gnälla över, eller?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker inte det är mänsklig rättighet att bo på Södermalm eller på Kungsholmen om man är 22 år. Mm. Utan det viktiga är att få tak över huvudet och kunna ha ett rimligt pendlingsavstånd. Och det tror jag ungdomarna idag är beredda att acceptera, absolut.
Ja, det tror jag också.
Borde jag tänker nu när du pratar om så här att jämför Malmö och Göteborg och Stockholm, så säger jag så att i Malmö är det inga problem, för lönen räcker med råget till boende, men i Göteborg och Stockholm är det problem. Har vi något feltänkt när det gäller lönesättning? Borde vi liksom ha intervjuat facket med frågorna och sådana saker, att man borde inte tjäna så mycket i Malmö och man borde tjäna mer i Stockholm? Det finns ju en viss skillnad, men är skillnaderna för lite i ingångslöner beroende på var man är någonstans i Sverige?
För att det skulle bli väldigt svårt att om man skulle anpassa lönerna liksom helt och fullt efter hur bostadsmarknadens liksom priser fluktuerar. Men det är ju så.
Det är klart, för det kan man inte tvinga företagen att behöva ta ansvar för. Nej. Man skulle kunna.
Ja, men en viss anpassning sker ju. Det är ju folk har genomsnitt högre inkomster i Stockholmsområdet än i Malmö, för att ta ett exempel. Och bostadspriserna är ju också högre. Men det är ju samma sak i utbud och efterfrågan, va? Lite mer brist i storstäder att hitta människor, och då får man betala lite mer för det. Det är svårare att hitta en bostad i storstäderna, ja, då får man betala lite mer för det. Så att det är mycket styrt av utbud och efterfrågan.
Men det är ju väldigt intressant det där, att kunna få någonstans hitta en mindre handpenning. Ja. Därför att det blir väldigt orättvist för de eleverna då, ska man ändå säga, eller ungdomarna som går ut plugget, har gjort allt rätt, men råkar inte ha en förälder som har 300-500 000 undanstoppade. Hur många har det liksom?
Ja, nej, ytterst få. Alltså,
ja, ytterst få.
Och även om du har det, kan man ju ställa sig frågan liksom, ska föräldrarna ha en skyldighet att hjälpa vuxna människor att ta sig in på bostadsmarknaden?
Ska de behöva göra det?
Jag tycker inte det. Jag tycker inte det, utan jag tycker att föräldrarna har ju, många av föräldrarna har ju fullt sjå med att planera sin egen ekonomi. Jag menar, de kanske inte har jättelångt kvar till pension och behöver se över sig sparande inför pensioneringen. Så att, menar, det är ingen lätt ekvation.
Du, nu om vi gör det, av hävd och tradition blir frågan då, om vi träffas här igen om 6 månader, vad kommer att ha hänt med bostadspriserna runt om i Sverige då, tror du?
Jag tror villamarknaden runt storstäderna har förmodligen utvecklats positivt.
Positivt betyder upp här.
Upp i det här fallet då. Precis, det är bra att understryka det. Jag skulle kunna tänka mig att sannolikheten är större för små prisuppgångar än prisnedgångar. Och jag tror under alla omständigheter så tror jag inte vi kommer få se några större liksom, prisförändringar uppåt eller neråt. Men villamarknaden skulle jag inte bli förvånad om den skulle gå upp några procentenheter. Just av det skälet att det ser bra ut på arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker. Även om vi nu på slutet har sett att en viss avmattning i konjunkturuppgång eller i tillväxten i ekonomin, så ser vi ändå att arbetsmarknaden ser bra ut. Och jag tror att det fortfarande är brist på arbetskraft, framförallt vissa yrkesgrupper. Så att jag tror att det finns en efterfrågan för de här bostäderna. Villarna har också inte stigit lika mycket som bostadsrätterna. Mm. Vilket är ett annat skäl till varför jag inte särskilt bekymrad för villamarknaden. När det gäller bostadsrätter så är jag också svagt positiv när det gäller bostadsrätter i riket som helhet. Mm. Vi har något som heter Boindex och Boindex mäter hushållens köpkraft. Och om vi tittar på riket som helhet så ser det bra ut. Med hänsyn till dagens räntenivåer, de amorteringskrav vi har och de löner vi har.
Ja, lite det som du inledde med, just ja. Det här att det rullar på.
Det rullar på.
Det flyter nu. Ja. Det är liksom, ja.
Och du har inte alls de priserna utanför storstäderna som du har i till exempel Göteborg och Stockholm. Om vi pratar däremot storstäder, framförallt då Stockholm och Göteborg, där har vi ett högt prisläge. Det är väldigt tufft för unga att ta sig in eller nyskilda att skaffa tak över huvudet. Tror jag vi pratar om små prisförändringar. Men jag skulle inte bli förvånad om priserna kan gå upp något. Och då med betoning på något.
Men någon bubbla, det ser du inte att vi är inne i nu som
spricker. Nej, och framförallt inte att huruvida vi har en bubbla eller inte, det tvister de lärde om. Men jag tror inte, i händelse att vi skulle ha en bubbla, så kan jag inte se idag att den skulle spricka nu eller de närmaste 6-12 månaderna. Jag kan inte se någonting just nu, utan jag skulle se att jag skulle inte bli förvånad om det kan fortsätta upp lite grann. Men då pratar vi lite någon enstaka procentenhet. Men det kan också gå ner någon liten procentenhet. Däremot är jag inte lika positiv till nyproduktion, prisutveckling.
Menar du nyproduktion som hyra, hyresrätter och bostadsrätter?
Jag tror att det som har skett sedan en tid tillbaka och det som fortfarande pågår, det är en anpassning av priser på nyproduktion. Och vi har ju sett att man har justerat ner i många fall priserna på nyproduktion. Så att nyproduktion, med hänsyn till den skuldsättning som många av de här nyproduktionerna har.
Det vill säga hög skuldsättning.
En hög skuldsättning jämfört med hur det ser ut för äldre föreningar. Så skulle jag inte bli förvånad om priserna för nyproduktionen ligger stilla till exempel. Mm. Men små förändringar skulle jag säga i stalltipset.
Hur är det med nyproduktion överhuvudtaget? Skulle du köpa nyproduktion utifrån
För mig, och det är också en sån här sak som vi har ju gjort många utspel kring det här med hur man som konsument ska tänka. I en perfekt värld med perfekt information och konsumenter som har ordentligt med kunskap, så är ju inte det här med gammal bostadsrättsförening eller ny bostadsrättsförening den stora frågan egentligen. Det har ju blivit det eftersom det ser ut som det gör med hög skuldsättning i nyproduktion och väsentligt lägre skuldsättning i gamla föreningar. Men det finns en annan faktor som inte är oviktig, och det är nämligen renoveringsbehoven. Det sämsta man kan göra om man inte som konsument tar hänsyn till det vid budgivningen, det är att man köper en lägenhet i en gammal förening som har hög skuldsättning för att man inte har amorterat och har en jäkla massa renoveringsbehov. Och det är okej att köpa en lägenhet i en sån förening också. Precis som det finns folk som köper villor som är rena renoveringsobjekt.
Och då ska det avspegla sig på priset.
Men det ska avspegla sig i priset, precis. Och jag menar, då motsatta situationen, det är ju då köpa nyproduktion med den stora fördelen att du kan påverka planlösning. Allt är nytt och fräscht. Och det är jag har ju själv en gång i tiden flyttat in i en nyproduktion. Det är en speciell känsla att vara första liksom man in i den här lägenheten. Du har kunnat styrt precis allting.
Först någon skiter på toan.
Precis, vad då är det begagnat.
Ja, så är det. Med någon jävla hantverk som suttit och dragit en kabel innan bara för jävla.
Ja, precis. Och inte lämnat toan i samma skick som när han kom. Det är lite trist. Men för fördelen då med att det är nytt, som sagt, det är att du har kunnat påverka planlösningar och annat. Baksidan många gånger numera, det är att det är en hög skuldsättning. Men som sagt,
och sen är man osäker också i hög skuldsättning, också osäker på i ny förening den där månadsavgiftssiffran som är. Vad är den värd? Men eftersom om man är en förening som har funnits i 20 år och så säger man att det kostar 3,8 i månaden i månadsavgift, då kan man ju ändå, då har man 19 bokslut att titta på att de där 3,8 verkar ändå räcka till att täcka kostnaderna. Ja. På en ny förening vet man ju inte om de där pengarna på riktigt kommer räcka eller inte räcka. Nej, utan det är någon byggbolag som har hittat på att det där är nog, och det kan ju ibland vara mer satt utifrån vad som gör att man kan sälja för maxpris än vad som
faktiskt kostar. Det är jättebra att du tar upp det, för jag ser alltså, svar på din fråga, Mattias, är att det handlar egentligen inte om det är nyproduktion eller gammalt. Ja, jag kan absolut tänka mig att köpa nyproduktion. Mm. Det beror på liksom hur föreningens ekonomi ser ut och framförallt om jag är ute efter en bostad i just det läget och fastighetens skick och hur det ser ut och planlösning och allt sånt där. Men den stora frågan är ju naturligtvis hur ser ekonomin ut om när jag väl har bestämt den för att det är det här området jag vill bo, det är den här typen av lägenhet jag vill ha. För den gruppen som jag tror kommer att bli en utmaning framöver, det är den Charlie tar upp. Det är de här föreningarna som byggdes runt 2000 där man av olika skäl har valt att hålla ner i månadsavgifterna.
Förlåt, av ett skäl. För att kunna sälja dem så
jag försökte vara lite neutral där. Men av flera skäl då, valt att hålla ner månadsavgiften för att då eller så här ska jag uttrycka det. Man har hållit ner månadsavgifterna för att kunna sälja dem dyrare. Mm. Konsekvenserna av det har varit då att man inte har sparat tillräckligt mycket under den här perioden och man har ju i bokföringen haft alldeles för låga avskrivningar. Och nu när det har gått 19-20 år och det är snart dags för de första större renoveringarna, upptäcker att vi har samma skuldsättning nästintill som vi hade när vi byggdes för 20 år sedan. Samtidigt som vi nu har massa renoveringsbehov men inga pengar i kassan. Konsekvenserna av det blir att man behöver gå till banken och låna ännu mer. Lek då med tanken att räntan skulle gå upp om 5-6 år.
Samtidigt
ingen
som
bra kombo.
Det är ingen bra kombo.
Nej. Och det är den gruppen som jag tror att det finns en fara i. Just av de skälen som Charlie nämner. Att det, hittills har det ju funkat och då invaggas man kanske i en trygghet. Ja, men det här ser ju bra ut. I den här gamla föreningen som förvisso har massa renoveringsbehov. Där har man förhoppningsvis då haft en schysst avskrivning. Man har haft hyfsat schysst sparande i varje fall. Därför att man har haft en lägre skuldsättning att kunna unna sig ett högre sparande utan att behöva höja avgifterna jättemycket. Mm. Och där tror jag det finns någonting där konsumenten speciellt behöver granska. Och det är ju av det skälet vi tog fram checklistan vid köp av bostadsrätt. Mm. Och även det här med ekonomideklaration. Att du med färg, med olika färger och betyg få hjälp som konsument med att bedöma huruvida föreningens ekonomi är bra eller inte.
Mm. Återigen, det där kan vi sagt förut, men det är, alltså, när ni ska köpa, se till och prata med någon om ni inte förstår det på själva. Ja. En resultat och balansräkning från föreningen, men titta noga innan ni köper på föreningen. Ja. Det är så lätt att bara titta på pris och månadsavgift och så tänker jag att ja, men här är billig månadsavgift, det här blir skitbra, nu kör vi. Men ofta i och för sig så har man en låg månadsavgift för att det är en schysst ekonomi i föreningen. Men det behöver ju inte alltid vara så.
Det behöver absolut inte vara så. Och det intressanta också är att även sådana organisationer som till exempel HSB har ju börjat uppmärksamma det här. Mm. Vi gjorde ju det här redan för ett antal år sedan och fick faktiskt en hel del kritik, inte minst från branschen. För att vi tog upp det här med risk för kraftiga höjningar av årsavgifter och att sparandet var alldeles för dåligt. Mm. Men nu börjar vi höra från andra organisationer att håll koll på föreningens skuldsättning, håll koll på renoveringsbehovet, se till att det finns i sparande. Och det du nämnde, Charlie, att ta inte för givet att den månadsavgiften som föreningen har idag, att den är hållbar och att den återspeglar, som du nämnde, Mattias, föreningens ekonomi. Det kan ju vara så att en låg avgift återspeglar en god ekonomi, men det är inte självklart.
Mm. Du undrar, du vill inte prata om fritidshusen. Vad tror du om fritidshusens vara och icke vara?
Ja. Följer de liksom över i marknaden? Eller lever de
hyggligt, hyggligt följer de. Men det har inte varit lika, så att säga, hypat som bostadsrätter. Det är framförallt bostadsrätterna som har stigit väldigt mycket. Mm. Och jag har faktiskt funderat, nu har jag lagt ner vansinnigt mycket tid. Jo, det har jag. Men
inte sjukt.
Jag känner att jag skulle behöva lägga ner lite mer tid på att fundera lite grann kring det här med om det var så att det var felprissatt från början. För jag har funderat mycket på det här. Hur kan man säga att bostadsrätterna de senaste 15 åren har stigit 40% mer än i småhusen? Liksom. Mm. Är det felprissatt nu? Eller var det felprissatt då?
Kan det inte delvis också bero på ur ett rent konsumentperspektiv, livsstilsförändring? Att vi lever hetsigare liv där vi vill ha mer frihet att resa och göra saker. Om man tänker så här, hålla på med ett hus, vet du, det är trädgård som ska skötas och renovering. Alltså att man faktiskt upplever att även om det ekonomiskt inte är är mer lönsamt att bo i bostadsrätten och bo i villa, utan att man vinner, att man tar igen det på en del andra faktorer.
Det kan det vara.
Sånt som har påverkat prisförändringen.
Så som sanningen brukar vara, det finns ett antal olika faktorer. En kan vara urbaniseringen naturligtvis, att folk flyttar in till storstäder i större utsträckning än kanske tidigare. Jag är inte helt säker på att det är en jättebra förklaring. Därför att det där har man hört förut, sen har jag hört från andra liksom att det där stämmer inte riktigt. Så, men visst, det skulle kunna vara en del förklaring. Sen kan det ju bara rent finansiellt också, att om räntorna går ner och du har en skuldsättning i bostadsrättföreningar, så får du ju en större hävstång när räntan går ner om du har köpt en bostadsrätt. Det kan vara en annan förklaring, va? Du får betalt, för det är som en option. Mm. Och villamarknaden är som en aktieaffär eller som en terminsaffär. Det är lite teoretiskt där, men liksom så jag kan förstå det.
Jag kan säga att om räntan går ner, så har ju bostadsrättsföreningen kanske, kan jag lån på 100 miljoner. Ja. Och då går ju räntan ner på alla de 100 miljonerna.
Precis.
Så att det gör ju att det blir ännu mer, man tänker, att värt att investera, för att det är mycket pengar som man får rabatt på. Liksom.
Det är en bra förklaring. Och så att det tror jag skulle kunna vara en förklaring. Ja, det kan vara en förklaring. Och sen just det där att livstidsförändringar, man kanske inte vill lägga ner tid på att ta hand om ett hus. Jag tror att det är också en sån här sak som många som köper hus kanske underskattar. För många gör så här, ja men det är lika bra att köpa hus, därför att det är nästan lika hög boendekostnad som att köpa lägenhet. Men huset är dubbelt så stort. Du brukar säga så här, ja men vad har du lagt in i kalkylen? Mm. Och då visar det sig liksom att ja men ränteamortering, det är med. Och fastighetsavgiften är med. Sophämtning är med. Men inte posten reparationer och underhåll. Mm. För den är ju inte alltid med fullt ut i bostadsrättsföreningar, men den är ju med i bästa fall fullt ut och i sämsta fall kanske till hälften. Mm. Så att det är som att jämföra äpplen och päron.
Och hur mycket du än lockas om du bor i lägenhet, så kan du inte bygga en fet altan.
Mm. Nej, just det. Så att du brukar säga, lägg in den posten också för villakalkylen, så kommer du upptäcka att det kostar mer i kronor att bo i villa. Inte i kronor per kvadratmeter boyta, men liksom totalt sett. Så att det kan vara en annan förklaring.
Det är ett bra svar. Frågan var dock på fritidshus.
Ja,
den snubblade vi förbi lite.
Ja, och där har vi inte sett samma prisuppgång som vi har sett på permanent boende. Mm. Och jag har ingen jättebra förklaring till varför det ser ut så och har sett ut så. Men
jag vill ju slå ett slag för det, för jag tycker jag har den lyxen att få ha det bästa av två världar, tycker jag. Ja. Jag har en lägenhet i stan och jag har ett litet torp på vischan. Och jag vill tänka så här att
här är veckans lyxtips för den som har det bra.
Ja. Lyxtips. Nej, men jag bara tänker att jag får ju inte ens, för det där torpet så får jag ju inte ens toan på, alltså motsvarande pengar. Ja. Och jag klarar mig alldeles utmärkt, för jag kommer ha bott i torpet nu en vecka och är väldigt mycket där och tänker att jag har ju det jag behöver ha här. Ja. Det är liksom så här, i värsta världen, vad skulle hända? Ja, men då kan jag ju bara bosätta mig här, så jag är ju hemma liksom. Ja. Och det är ändå inte så långt från stan.
Och då en fråga till dig, Mattias, då. Skulle det kunna vara så att nu är det så höga bostadspriser för de som köper den här bostadsrätten i storstaden att det blir inga pengar över för att köpa det här fritidsboendet? Så det får helt enkelt stryka på foten. Kan inte det vara en förklaring?
Ja, det kan vara.
Men jag tänker att ett sätt att komma in och skaffa sig ett billigt boende, om man nu ska säga så, ändå ett fritidshus. Det behöver ju inte vara så långt utanför stan. Nej. Visst, den kommer pendling. Och, nej, men jag bara suttit och tänkt på det när jag ska prata här. Att jag har ju blivit så här, ja, men skulle man göra så? Tänk, skulle man skaffa sig en övernattare här i stan istället och göra lite tvärtom? Bygga en större altan på fritidshuset? Nej, men alltså, det går alldeles utmärkt att bo där. Jag vet inte, bara det här med trender och saker, och vi ska flyga mindre och kanske ägna mer tid bara på vischan, ha lite mer tid till oss själva.
Jag tror att som gör det kallar det nog inte för vischan, skulle jag säga.
Nej, vad kallar de det för? Ja, landet då? Ja, men jag hade ingen värdering där. Jag älskar ju det.
Jag älskar vischan.
Du brukar påtala att jag är en skogvaktarson, och det är ju. Jag är uppväxt i skogen, det är inte svårare än så. Och därför kanske jag gillar extra mycket. Det kanske passar mig extra bra i livet just nu, därför att barnen börjar bli större. Så att det är klart att just nu så är jag inne på hur man, att det är så bra att ha ett sånt litet. Men återigen, jag fattar det. Man ska vara glad att man har ett boende. Men
ja, precis. Jag tror att det är lite grann det. Och sen,
men det var ju mest det jag var ute efter, varför jag frågade, var just det med prisuppgång. Tänk om det är så att fritidshusen faktiskt ligger för att komma in på marknaden. Det var därför jag tänkte det var intressant. Och då säger du att den ökningen har inte skett så
på samma sätt.
På samma sätt, som gör att det kanske kommer att hända.
Det kan inte uteslutas, absolut. Någonstans så brukar man ju hitta liksom ett, när prisutvecklingen divergerar för mycket, så brukar komma liksom till en period när det där går liksom till ett liksom mer likartad prisutveckling. Jag tänker på en annan sak också. Det här resonemanget som du för, det förutsätter ju att det finns en bra infrastruktur. Ja, men om du bor i en liten... Lek med tanken att det är så vansinnigt dyrt att köpa en stor bostad i Stockholm. Och så väljer man att skaffa en mindre bostad för att kunna ha råd med boendet. Och kompletterar istället med ett fritidshus i Norrtälje. Då förutsätter ju det att det finns en hygglig infrastruktur. Så att du kan ta dig till och från Norrtälje liksom till ditt andra boende. Och det kanske funkar i Norrtälje. Men det kanske finns många andra platser i landet där det är lite svårt att kombinera det här. Mm. Och bor du utanför storstäderna, ja, då kan du få båda i ett boende om du köper det här huset. Mm. I var nu är någonstans.
Som jag bodde ute på landet.
Ja. Nej, men jag tycker jag ser det, för jag har mitt torp söderut och åker ner mot Gnesta dit ändå pendeln går, om man utgår från Stockholm. Och där är det så häftigt att se de här små orterna som Järna och Mölnbo, jag vet inte ens om ni har talat om dem, så små de är. Men där byggs det, och det byggs liksom lägenhetshus, och det byggs nya villor. Och jag blir väldigt glad, för det är ändå så pass, vad ska jag säga, det är ändå... klart utanför stan, och jag tänker på att vi pratar med ungdomar som kanske man kan inte börja på Kungsholmen eller Södermalm liksom, utan man måste. Och jag tror att det är häftigt ändå, tycker jag, att det växer ut.
Absolut, och jag tror att ur ett politiskt perspektiv så tror jag också att det är någon sak som man liksom ihärdigt diskuterar, att långsiktigt så måste vi ju utveckla vår infrastruktur som gör det möjligt för folk att kunna bo till en rimlig boendekostnad där markpriserna är väsentligt lägre än vad de är här, och billigare kanske att bygga också. Och gör då det möjligt genom att till exempel bygga ut infrastrukturen så att du inte är beroende av att bo inom en radie av vad nu kan vara, x kilometer.
Precis.
Eller någon mil. Så att jag tror, men då är det ju mycket, då ska ju, jag menar, då behöver politikerna satsa mycket pengar på det, och det tar lång tid, och i väntan på det så kan ju priserna fortsätta utvecklas som de har gjort nu under lång tid. Ja,
precis. Och jobben springer på urbaniseringen.
Sen tänkte jag på en annan sak när jag hörde dig prata om fritidshus och sådär. Och nu får vi ju hoppas att politikerna kommer till skott och gör någon, så att säga, blocköverskridande, bred politisk liksom uppgörelse. Och jag hör själv att det låter väldigt
optimistiskt
i det korta perspektivet. Men drömmen vore ju att politikerna faktiskt kan enas kring en långsiktigt hållbar bostadspolitik över blockgränserna så att det blir stabilt.
Vad är det för beslut som fattas
där? Ja, alltså jag tror att det är så otroligt mycket. Jag har respekt för många klagar och gnäller ju på våra kära politiker, och det, vilket jag har stor förståelse för. Samtidigt så har jag också förståelse för den situationen som politikerna befinner sig i, därför att jag tror att det är vettigt att man inte bara tittar liksom på en specifik fråga. Ta frågan om ränteavdragen. Jag kan ju tycka av många skäl att det vore bra om man fasade ut ränteavdragen.
Det är ju timing för det, kan man ju säga.
Precis. Samtidigt kan man ju resonera så här. Ja, men vad händer om räntan går upp då? Då blir det väldigt tufft. Ska man göra undantag? Ska man låta de unga till exempel, upp till 30 år, bara för att ta ett exempel, få undantag från det där? För att det hindrar ju då de unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Men det skulle kunna vara en sak. Men... Jag kan också tycka att om man gör en sån sak så får det ju andra konsekvenser. Förutom det här att vissa får ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, så kan det få andra konsekvenser. Därför tycker jag det är bra, så som politikerna tänker nu, att nej, men vi behöver se över alla frågor. Vi kan inte bara gå in och skjuta in oss på fastighetsavgiften eller ränteavdragen eller reavinstskatten eller vad det nu är för någonting. Vi behöver se till helheten så att vi får en överblick över vad den totala effekten blir. Och jag tror långsiktigt att åtgärder som gör att det blir billigare att bygga, att produktionen av nya bostäder hålls uppe och att den slutliga boendekostnaden för konsumenten hålls nere och inte utvecklas snabbare än lönerna, det tror jag är jätteviktigt. Och vad den mixen av politiska åtgärder innebär, det bör man utreda och utreda noga. Och när man väl går till beslut, se till att ta med alla de olika sakerna och också se till att det landar bra. Det tycker jag är viktigt. Och då skulle jag hellre vänta ett år eller kanske två innan det sker. För det som är dåligt, det är om man hela tiden ändrar reglerna och ger sig på än den ena, än den andra frågan. För det gör att bostadsmarknaden inte vet vilka spelregler som verkligen gäller. Mm. Och det är inte bra för konsumenten.
Och definitivt är det ingen som vågar satsa på byggande om man inte vet. Om
nej,
man
och det är samma sak här, du säger fritidshus. Ja, men lek med tanken att man höjer fastighetsavgiften. Jag skulle inte som konsument tro att vi kommer ha de här låga fastighetsavgifterna i all evighet. Vi har ingen förmögenhetsskatt i det här landet. Det är många länder som faktiskt har. Mm. Jag kan ju tycka att det är bra som det är idag, att man inte har det och också en hög fastighetsavgift. Det blir lite grann ovanpå varandra. Liksom. Det blir väldigt mycket. Så jag kan förstå varför det ser ut som det gör idag. Men av det skälet, om man väljer att inte ha en förmögenhetsskatt i framtiden, så tror jag att man som konsument inte ska vara främmande för att fastighetsavgiften kan stiga. Och det är klart att ska du betala fastighetsavgift också på fastighet på fritidshuset, precis som en bostadsrättsförening har betalat en fastighetsskatt, så blir det ju väldigt mycket och då ökar ju boendekostnaden. Så att jag tror att se över helheten, det tror jag är viktigt. Och som konsument vara medveten om att förutsättningarna kan ändras. Så se till att du har en viss marginal. Och då en bra marginal, det är den här med kalkylräntan på 7%. För det är liksom, då har man lite marginal i hushållsekonomin. Och det tror jag är bra för konsumenten.
Snyggt.
Det får helt enkelt slutord, va?
Slutorden, ja. Ja. Fantastiskt.
Tack så mycket för att du kom.
Det är jag som tackar för att jag får komma.
Och det har varit lika bra som vi hade tänkt oss igen, Arturo.
Det vet jag inte. Jag säger bara en sak. Håll hårt i plånboken.
Ja, det håller vi på. Och nu kommer Kristina. Tack för idag. Hej. Veckan snabba med Compriser. Kristina, vad ska vi snacka om idag?
Jo, vi ska prata om att jobba extra som sommarjobb till exempel.
Mm. Första frågan är ju, hur mycket får man tjäna som ungdom då, eller innan man måste börja betala skatt?
Ja, precis. Man får tjäna 19 670 kronor nu 2019, innan man betalar skatt. Om man då får ett jobb och tjänar så mycket, eller under det, då måste man ansöka om att slippa betala skatt. Så det gör man. Man gör en ansökan hos Skatteverket och så ger man arbetsgivaren det innan. Annars åker man på 30% skatt på det. Men man behöver inte vara orolig, för man blir inte av med pengarna. Det som händer är att du betalar skatt och nästa år får du tillbaka dem. Men de flesta vill ju ha det direkt.
Så någon brytpunkt går där vid 19 600 någonting?
Ja.
Finns det några andra beloppsgränser som man ska tänka på om man nu lyckas få ett jobb? Hur är det med studiebidrag och sådana saker?
Ja, precis. Och där är det att om man studerar helt, lite olika hur mycket man studerar, men om man studerar heltid, då får man tjäna 90 000 under ett halvår. Så om man, en termin då. Så om man kör heltid ett helt år, två terminer, så är det då 180 000 innan man blir av med studiebidraget. Så det är viktigt att hålla koll på om man jobbar så pass mycket samtidigt som man pluggar.
Okej.
Sen är det också så att om man tjänar... Om man vet med sig att man kommer tjäna mer än den här summan, då så kan man jämka, för att ganska långt upp till 200 000 eller ännu mer, så betalar man ganska låg skatt. Så då kan man jämka så att man inte behöver betala så mycket skatt, för att skatten är kanske liksom under 10% en lång tid framåt. Och det gör man hos Skatteverket, och det beskedet behöver också ens arbetsgivare ha.
Men om man kommer över 19 600, säger att man tjänar 20 000. Bör man betala skatt på mellanskillnaden då, de här 400, eller får man åka på att betala skatt på alltihop?
Man åker på hela faktiskt. Men det är ungefär, om du tjänar 20 000 kronor så betalar du ungefär 1 400 kronor i skatt. Så att det blir lite grann, men det är ganska många som försöker tajma det här exakt för att slippa skatten. Men då ska man veta att det är, som Mona Sahlin sa, det är häftigt att betala skatt. I det här läget är det faktiskt det, för att du får pensionsavsättning som är betydligt högre än skatten du betalar, ända upp till 200 000. Så att om du till exempel tjänar 20 000 och betalar skatt på 1 400 kronor, då får du 3 700 kronor i pensionsavsättning, vilket ju är sjukt bra.
Mm. Och 3 700 om man är typ 20 bast, det hinner ju bli mycket det.
Jättemycket,
innan man går
i pension. Det är så bra att börja tidigt. Mm. Så ända upp till 200 000 får du mer i pensionsavsättning än du betalar skatt.
Så man ska inte vara rädd för att man kommer över
skattebeloppet? Nej, utan tvärtom. Jobba så mycket som du kan och vill. Mm. Det är ju superbra. Du har ändå väldigt låg skatt.
Vad ska man tänka på när man väljer arbetsgivare? Eller liksom...
Precis, jag har hört att det är ganska många som får frågan, kan du provjobba gratis? Mm. Och det är något som jag verkligen inte rekommenderar. Många tänker att säga nej, kommer jag inte få det, och så kan det vara, men du ska inte jobba gratis, man ska få lön direkt. Och man kan kolla om de har kollektivavtal de man jobbar med, då finns ju allt det här reglerat, minimilön och sånt. Har de inte det, så finns det vissa lagar som ändå måste följas, jämställdhetslagar och alla möjliga lagar som ska vara på arbetet. Och då är det viktigt att man kollar ändå vad ska jag få för lön och sådär. För enligt lagen finns det ingen minimilön till exempel. Mm. Så då får du själv liksom reglera det lite. Och det är viktigt att skriva ett avtal så du har det svart på vitt. Du ska få jobba den här tiden, du ska få det här betalt och så här ser semesterersättning ut och sådär.
Mm. Bra. Mm.